Han som en av dem som var med här igår av våra medarbetare i vår mission. Jag presenterade Bror och Gisela, de fick resa sig. Husker ni det? Minns ni det? Jag har hört Bror vittna om sin omvändelse så många gånger. Jag tror han aldrig kan, han kan inte tala eller predika utan att berätta om hur han blev frälst. Så jag kan den ut hela storyn. Men jag har fäst mig vid när han berättade om det där dråpliga tillfället. Hans vittnesbörd ska ni lyssna på någon gång alldeles själv, och i en av böckerna tror jag att tog med det också. När han berättar hur han böjer sina knän där i pingstkapellet och stormen lugnar sig och friden kommer när han blir frälst. Jag tycker det är så skönt. Helt underbart. Då är han färdig att ta sitt liv. Har beslutat att kasta sig under tåget. Ska dricka sig så stupfull han kan och så under tåget. För livet är inte värt att leva. Dråpligt nog så ska ni höra. Och jag blir alldeles förundrad om det, hur det kan vara sant. Men han säger att det kom en troende bror där hem till honom. Då när han har tagit beslutet att ta sitt liv och ska dricka sig full och ut under tåget. Och då frågar den troende brodern: har du pengar till alkohol då? Och ger honom pengar och säger: men varsågod, här får du pengar också. Man måste ju ha pengar, spriten kostar ju. Även om man ska dricka sig full och kasta sig under tåget. Och han köper spriten. Och kan ni tänka, dricker och blir inte full? Märkligt alltså. Det är det. Men han hamnar i, Ann-Charlotte, var det 3 dygn mer eller mindre medvetslös som han sov efter det. Och sen hamnar han på väckelsemöte. Och där tog stormen slut och så blev det fred. Precis som i sången här. Stormen har stillnat, mitt hjärta har fred. Losen från himlen i båten är med. Det är skönt när människor blir frälsta. Det är underbart, det är härligt. Det är riktigt bra. Så vi vill se många, många. Tack Jesus. Ja, det är en förmån att få ge Guds ord. Och jag vill föra er till Petrus idag på förmiddag. Och vad ska vi hämta ur Petrus brev? Jo, jag kom att se att Petrus i sitt brev talar om ting som han värdesätter och kallar dyrbara. Och du vet att i den här världen kan man bedöma, och människor bedömer väldigt olika vad som är värt någonting. Vad som är en rikedom. Och nu är det ju så att Guds barn, de är ju tänkt att ha ett annat tänkesätt än vad världen har. Det var därför Paulus sa i Romarbrevet, jag läste det igår eftermiddag, att vi behöver förnyas i vårt sinne och vår tanke så inte vi blir lik världen. För om inte jag som är kristen blir förnyad ständigt av den heliga ande i mitt sinne, så kommer jag så påverkas av det som är runt omkring mig, alltså världen, världens ande och världens väsen, så jag börjar tänka liksom världen tänker. Eller? Ja. Och då är vi ju ett Guds utvalda folk, som det heter. Vi är visserligen i den här världen, men vi hör inte hit, vi är inte av världen. Jesus sa, jag har tagit er ut ur världen. Fysiskt är vi här, men vår andliga status, vår andliga position, det är, vi hör inte hit. Och det är ju ett främlingskap, eller? Aha. För den ande som är i oss kan inte förenas med världens ande. Det finns ingen möjlighet, det kommer ständigt att vara en konfrontation. Och därför behöver vi den här förnyelsen i den heliga ande, så sinnet hela tiden blir vänt mot det himmelska. Är ni med på det? Ja. Och då blir det också att en kristen kommer att värdesätta saker och ting i det här livet helt annorlunda än vad, ska vi säga, världens barn gör. Därför att vi har fått ett annat tänkesätt. Vi har andra ting som är mer värdefulla än vad man menar är värdefulla i den här världen. Att det här kan påverka församlingen också i sitt tänkesätt, det vet vi ju. Jag ska ta ett exempel på det. Vi har två församlingar i Uppenbarelseboken. Du vet, sände breven där i början av Uppenbarelseboken, riktat till olika församlingar. Om vi tar två av dem så ser vi ganska snart att de är varandras motsatser på något sätt. Vi kan gå till Uppenbarelseboken och så börjar vi med att läsa helt kort ett budskap till församlingen i Smyrna. Då är det Uppenbarelseboken 2 och så heter det från 8:e versen: skriv till församlingens ängel i Smyrna. Så säger den första och den sista, han som var död och har fått liv igen. Jag känner dina lidanden och din fattigdom. Och så kommer en paradox. Men du är rik. Men hur ska det vara nu då? Jag känner din fattigdom, men du är rik. Jo, naturligtvis var det så att fattigdomen, det var nog i världens ögon. Eller? Ja, men det är ofta så, det som är i Guds rike, det blir föraktat av världen som tänker annorlunda. Kanske var det så här då. Den där Smyrna församlingen, de hade inte så fin kyrka. Ja, nu tog jag till, eller hur? Det var inte super allting liksom. Det var mycket mänskligt, kanske lite felsteg och svagheter. Det var helt enkelt ringa. Kanske var det också så att många av dem var precis i den kategorin av människor som Paulus säger i Korinthierbrevet. Kom ihåg, sa han, det var inte så många rika och förnämliga som blev kallade bland er, utan vanligt folk, så att säga. Utan den där höga statusen, det var inte så många. Det fanns en och annan, men stortalet, det flertalet som Paulus tänkte på då, det var vanliga människor. Lite ringa i utgångsläget, men det som var ringa, det tog Gud hand om. Ja, säger Paulus, till och med det som ingenting var tog han hand om. Och det är därför jag får vara med och du får vara med, eller hur? Var det så man såg på Smyrna kanske? Ja, men de är inte så märkvärdiga. De verkar inte vara så förmögna och de verkar inte ha så stora resurser. Men så kommer himlen och gav en annan bedömning och sa: dock, du är rik. Och nu förstår jag vad ordet vill säga. Man kan vara rik i Gud fast man är fattig i den här världen. Och då är det självfallet så att den där andliga rikedomen, den borde för mig som kristen vara mycket åtråvärd. Eller? Att hitta de där gudomliga skatterna som ordet talar om, som gör att jag är rik inför Gud. Ska vi läsa om en annan församling i Uppenbarelseboken som är lite motsatsen, Laodikea. Då är det 3:e kapitlet. Och från 14:e versen, har ni tänkt på förresten, det är få församlingar som vill kalla sig Laodikea. Det är många som vill heta Philadelphia. Och det är många som vill heta Smyrna också. Ja, märkligt nog, fast de var så fattiga i Smyrna. Men Smyrna församling går bra och Philadelphia går bra. Men jag har inte hittat en enda församling som heter Sardes. Ingen Laodikea heller. Ändå så vet jag att hela spektret av alla de där 7 församlingarna finns också i modern tid. Eller? Skriv till församlingens ängel i Laodikea. Nu är vi i 14:e versen, 3:e kapitel. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag utspy dig ur min mun. Du säger, hör, jag är rik. Jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Men du vet inte att just du är eländig, du är beklagansvärd, fattig, blind och naken. Så jag råder dig. Och nu verkar de där himmelska värderingarna komma på till sin rätt. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så du blir rik. Och vita kläder att kyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag, var därför ivrig och omvänd dig. Säg, jag står för dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Ja, nu var det olika i Smyrna än i Laodikea och tvärtom, eller hur? Ja. Värderingarna var helt annorlunda. Men nu går jag till Petrus då, med det här som en inledning. Och så var det fråga om, vad är det för rikedomar Petrus i sina brev lyfter fram? Jo, jag ska visa på tre stycken. Han kallar det rikedomar, så han måste väl mena det då. Och då börjar jag i första Petrusbrev 1. Och då säger han så här i den 18 och 19 versen. Ni är med nu, eller? Rikedom 1. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyra blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har i dessa sista tider uppenbaras för er skull. Jag väljer att stanna där. Tack gode Gud, det dyra blodet. Ja, jag lade märke till att vi hade många sånger igår som handlade om Jesu blod. Hur var det nu med försoningsdagen? Ja, det gick nästan en sådan ilning genom en. Nu är försoningsdagen kommen för världen här. Vilken dynamisk text, är inte det? Och så rätt igenom. Och jag tänkte på den tredje versen. Kom du som hjälplös driver fram på stormigt hav. Golgata kulle giver vad inget annat gav. Fantastiskt. Vila för slitna tankar. Lekdom för öppna sår. Fäste för själens ankar. Kärlek som allt förmår. Säg om inte det är substans i en sån sång. Det dyrbara blodet, säger Petrus, som har köpt oss fri. Det finns ett ord bland så många ord om Jesu Kristi blod. För det här är ju centrum. Det kan man verkligen säga är den röda tråden i den här skriften. Det är försoningen i Jesus Kristus. Amen. Ett av de där bibelställen som jag har fäst mig speciellt vid är Hebreerbrevet 12. Jag bjuder på det. Så här heter det nu från 18 versen. Jag tar sammanhanget för sammanhangets skull. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på och som står i brand. Inte till töcken, mörker och storm. Inte till basunljud och till en röst som talade så att de som hörde den bad att få slippa höra mer. Det här är ju Sinai. Lagen som beskrivs här, inte det berget har vi kommit till. Vi fortsätter. Ty det uthärdade inte befallningen, även om det är ett djur som rör vid berget ska det stenas. Så förfärande var synen att Mose sa, jag är förskräckt, jag skälver. Nej, ni har kommit till, hör nu, inte Sinai, men vi har kommit till Sions berg. Inte till lag, men till nåd. Vi har mött en, och nu kommer jag liksom in på ett helt annat spår. Vi har kommit till en som har uppfyllt det som inte vi kunde uppfylla, nämligen lagen. Och därför fick lagen sin fullbordnad i Kristus Jesus. Halleluja! Lagen var Gud i sig, men blev, som Paulus säger, en förbannelse. Och då säger du, hur kan någonting som är gott bli en förbannelse? Jo, säger Paulus, det som lagen inte kunde göra, för den var försvagad genom köttet, det vill säga din och min avfalliga natur. Det som lagen inte kunde göra, för den blev försvagad genom köttet, det gjorde Gud i Kristus Jesus. Och det finns ju en psalm i psalmboken, inte för att jag vet så mycket mer om den psalmen, men det står så här: han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Och därför är lagens krav uppfyllda i Kristus, och jag är fri från lagens krav. Och istället för stentavlor som Gud skrev på, mirakulöst nog så kunde han skriva med fingret på stentavlor, det var märkligt. Men i nya förbundets tid så skriver Gud in sin lag enligt Hebreerbrevet i hjärtat. Är du med nu? Och den heliga ande. Halleluja. Det här är ett så härligt ämne så jag borde ha predikat om lagen och befrielse från lagen idag. Men nu är vi inne på det i alla fall. Du, det som inte vi orkade med. Har du läst Paulus förtvivlan i Romarbrevet 7? När han brottas med kraven ifrån lagen, då ropar han till slut: jag arma människa, vem ska frälsa mig? Och så ger han en så bra beskrivning på problemet här. Han säger: det goda jag vill göra, det orkar jag, förmår jag inte göra. Men det onda jag inte vill göra, det gör jag. Vem ska hjälpa mig? Vem ska frälsa mig? Men så hittar han lösningen och så ropar han triumferande: Gud vare tack, i Kristus Jesus. Så nu är det inte Sinai vi längre befinner oss vid. Amen. Utan vi har gått fram till Sions berg istället. Nu läser jag vidare. Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, himmelska Jerusalem. Till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos det rättfärdiga som nått fullkomningen. Och så kommer den här så fina versen: ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus. Jag gillar att vara där. Halleluja. Jag gillar att vara vid Sions berg. Inte vid Sinai. Jag gillar att vara vid nya förbundets medlare Jesus. Var vill du vara någonstans? Eller kanske du tänkte att du ska uppfylla alla de där lagens krav ändå. Kära, du ger upp på en enda gång, för du kommer misslyckas. Du kommer aldrig att hitta rättfärdighet den vägen. Tusentals människor i gamla förbundets tid och i nya förbundets tid har försökt och fortsätter fortfarande och går tillbaks till lagen och försöker göra sitt allra bästa för att uppfylla lagkraven, fastän de är uppfyllda i Kristus Jesus. Så borde du slappna av. Lämna det gamla, för det gamla förbundet avslutades i ett fullkomligt offer när Jesus Kristus dog på Golgata. Halleluja! Ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Och som du ser, dimensionerna, de kommer in den ena efter den andra och plötsligt så talas det om Abels blod. Jo, men det var ju så. Abel, han dräptes av sin egen bror Kain. Tänk att redan i den generationen var det första kriget igång. Fruktansvärt. Hur djävulskapet spred sig. Snabbt hatet. Kain dräper sin bror. Då ropar Gud från himlen: din brors blod, Kain, ropar till mig. Vad var det för ett budskap som Abels blod ropade om? Jo, men vi förstår. En rättfärdig Gud. Han hörde ropet. Abels blod ropade om vedergällning. Rättvisa. Och Kain, han kände trycket på en gång och sa, nu är min synd så stor så den kan aldrig bli förlåten, sa han. Men nu ska jag berätta för dig en fantastisk hemlighet. Kain kan bli förlåten. Vet du varför? Det kom ett starkare blod som talar ett annat budskap än Abels blod. Och det är det som gör att min synd och det rop som kommer ifrån att jag är en syndare mot en levande Gud, Jesu blod talar bättre än Abels blod. Det betyder att Jesu blod bär fram ett bättre budskap. Och vad talar Jesu blod om? Det talar om att min synd är förlåten om jag så är en Kain. Så Kain, du hade lite fel när du sa min synd är för stor. Det är inte evangelium, utan det finns ett blod som renar från alla synder, så också Kains synd kan bli utplånat. Tror ni att det är sån kraft i Jesu blod? Jo, men det är det Hebreerbrevet vill säga. Jesu blod talar bättre än Abels blod. Ah, halleluja. Gud var det lov att min själ är frälst i kraft av blodet, sjunger en sångare. Nu får du bjuda mig vad som helst, men jag väljer blodet. Säg mig nu, när vi är så långt i predikan här. Visst är det här dyrbara ting Petrus lyfter fram, eller? Amen, halleluja. Dyrbara ting. Det intressanta med Petrus, om jag får hålla mig där hos honom då. Det var ju där vi skulle lyfta fram dyrbarheten. Det är det att när han talar om ett dyrbart blod, så har han den här meningen med här. Vi är lösköpta, friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Det här är ett intressant ord. Det är klart att vi har ärvt ett och annat av våra fäder. Eller? Ja, men jag måste ju säga att jag har all respekt för min far. Han heter Hjalmar. Han var en helt vanlig arbetare. Och när jag tänker på honom ibland så tänker jag, åh du pappa, jag skulle alltid vilja sitta ner med dig i modern tid när jag själv blir äldre och samtala med dig om många frågor som du hade inom dig och som du gav uttryck för. Och visst, jag har ärvt mycket av pappa, det är helt säkert. Ibland när släkten kommer och säger, oj vad du är lik din pappa, säger de, jaha. Oj, du verkar ha samma sätt. Ja, du är en holmbergare, du, säger de. Jag vet inte vad de menar med det. Men de menar att vår släkt var envis. Och ja, pappa var väl det kanske. Och då har jag ärvt det också. Förmodar jag. Finsk sisu, fastän inte vi var finnar en gång. Utan finlandssvenska. Man kan ärva finsk sisu i alla fall. Ja. Och glöm det där med att bara bada bastu, det har vi liksom inte, det har inte med arvsynden att göra, höll jag på att säga någonting. Men har du tänkt på en sak? Och vi möter så många, vi kallar det själavård ibland, fast vi inte gör det så allvarligt på det sättet. Och människor kommer och berättar om det de har ärvt. Ibland kommer människor att säga till mig, ja men du förstår att min alkoholism, den är ärftlig. Ja, kanske det. Vad har du ärvt från dina föräldrar? Du tänker på arvsynd kanske? Det sitter i generna, i ryggmärgen. Vi hade en kvinna, nu ska vi ta det här. För det här är en viktig punkt där Jesus Kristus vill lösa oss en gång för alla. Vi hade en kvinna neråt Sydsverige som vi har varit i kontakt med nu och då. Hon söker gärna upp oss och, eller ringer. Och hon har fallit i den djävulska fällan att rota i det förgångna i sitt liv. Gång på gång är hon där och hon talar om, ja men det här har jag ärvt dem. En gång var hon ända ner på 1600-talet. Och hade kommit fram till att det fanns en spåkärring, en häxa i släkten. Så nu har hon fått för sig, eller djävulen säger det, att hon har det inom sig också. Är ni med nu? Förstår ni vilket problem? Och det här är allvar för en människa i modern tid. Och vi försöker och vi gör allt vi kan och säga till henne, men Jesu blod löser dig en gång för alla. Rota inte i det där. Här är en punkt som jag tror att vi verkligen behöver en upprensning också i kristendomen. Det är inte bibliskt att börja rota i det förflutna och rota i släktledningshistorien. Paulus säger, håll inte på med släktledningshistorien. Varför det? Tro på Jesu Kristi blod som bryter släktförbannelser. Det du har ärvt, låt blodet bryta arvet i Jesu Kristi namn. Är du med? Och jag vet att jag talar nu profetiskt till någon i den här samlingen som behöver det här budskapet. Jag proklamerar frihet från alla dessa mörka tankar som plågar dig gång på gång. Och djävulen inbillar dig att du måste ha det här och du måste brottas med det, för det fanns i din släkt. Var fri i kraft av blodet. Halleluja. Det som silver och guld inte kunde göra, det har Jesu blod löst oss ifrån, arvet från våra fäder. Fick jag ett amen på det? Men du behöver inte säga någonting, men du kan ta det till ditt hjärta och prisa din frälsare att det är kraft i Lammets blod. Det här är ett spännande ämne med kraften i Jesu blod, är det inte det? Tänk vad underbart att få komma och säga till människor, du kan bli fri. Det som inte psykologi och terapi kan uträtta, det kan kraften i Jesu blod uträtta. Halleluja. Ja, men det här är strålande. Tack ska du ha, Petrus. Tack ska du ha. Du lyfter fram en dyrbarhet utan motstycke. För det är ändå så, mina vänner, att när vi klänger oss fast vid Kristi Jesu försoning, då kommer vi att nå målet. För det är därför den blodtvagna skaran, jo jag sa blodtvagna skaran, står där hemma i himlen och sjunger Guds och Lammets sång. Frigjorda, och man ropar, man jublar, man sjunger, man spelar, man dansar. Jag vet inte vad man gör, men det är en fantastisk atmosfär där i himlen. Och så sjunger man, du har med ditt blod köpt människor fri av alla folkslag och stammar och tungomål. Det är sången i himlen. Ett dyrbart blod. Nu ska jag skynda vidare här. Skynda. Det här behöver man ju inte ha så bråttom med faktiskt. Men vi tar nästa dyrbarhet som Petrus lyfter fram. Går till andra Petrus första kapitel. Så säger han så här i början där. Kapitel 1 då. Från Simeon Petrus Jesu Kristi, tjänare och apostel. Till den som genom rättfärdigheten från vår Gud och frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi. Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. Lade märke till ordet samma dyrbara tro. Halleluja. Sjätte versen i första Petri brev. Vi bläddrar lite tillbaka. Han har ju två brev här som finns med. Då säger han så här ifrån sjätte versen. Första Petri brev 1 och 6. Gläd er därför. Om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt. Fast det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni. Utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmels glädje. Då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Visst är det fint? Nu ska vi ta det. Varför är den här tron så dyrbar? F- får jag berätta? Ni har redan tänkt ut många, många svar varför tron är dyrbar. För mig är det mest primära det. Den är dyrbar därför att det är den enda frälsande tron. Och skulle det finnas flera alternativ, då skulle den inte vara så dyrbar. För då kunde jag ta något av alternativen. Men nu framställs sig Bibeln som den enda frälsande tron. Ja, jag minns det när jag kom till en plats och ja, storyn ska jag lämna därhen. Men där låg ett kompendium fram hos henne. Det var en kvinnlig församlingsledare. Och hon var lite orolig för hon hade fått ifrån lite högre upp en uppmaning till det samfundets ja, ledare i olika församlingar. Och hon sa, det här oroar mig och ville jag skulle läsa det. Och då stod det så här: tänk på att ni som förkunnar evangelium, tänk på att vi lever i en mångkulturell tid med många religioner. Och så stod det: tona ner det exklusiva med Jesus som enda vägen. Utan tänk istället så att det finns många vägar till Gud och Jesus är en av dem. Är ni med nu? Det här är modernt. Det är väldigt modernt. Och det är totalt djävulskt. Men du får inte säga så. Jo, i religiös skepnad så är det en fullständig biblisk villfarelse. För min frälsare, och jag litar mer på honom än höga dignitärer som skickar ut sådant till sina arbetare. Min frälsare, han sa, jag är vägen. I ental. Jag är sanningen, jag är livet. Och som om inte det var nog, så la han till: ingen kommer till fadern utom genom mig. Och där stod han, juden Petrus, och predika för judar. För det finns ändå som har fått för sig att judarna har en egen frälsningsväg. Och vi hedningar en annan. Nästa villfarelse, den tacklar jag direkt här nu. Juden Petrus predikade för judar. Och så sa han, i ingen annan finns det frälsning. Inget annat namn bland människor givet med Jesus namnet. Klartext, eller? Fullständig klartext. Du behöver inte tvivla ett enda ögonblick. Det finns bara en tro som kan frälsa. Nu måste jag berätta någonting som har gjort mig riktigt glad mitt i bedrövelsen. Och då tänker jag på Mellanöstern. För det är inte alltid de rapporterna har varit de allra härligaste. Med tanke på Gaza och problematiken med Västbank. Och ja, ni vet själv hur svårt tacklat det kan bli ibland. Ödeläggelse och ja. Så situationen som sådan ska inte jag ens kommentera här idag. Mitt i detta så har vi rapporter som är följande. Det finns idag i Israel messianska församlingar. Det vill säga judar som tror på Jesus Kristus som frälsaren. Det var väl härligt, eller? Ja. De finns där. Och hör, i en del av de församlingarna firar man nattvard, prisar Jesus, judar och palestinier sida vid sida. Då ropar mitt hjärta, halleluja, för då ser jag evangelium förverkligat. Mitt i en tillvaro fylld av hat så ser jag den levande Gudens församling. Halleluja, där Kristus är huvudet. Kan du se dem? De står där. De borde vara fiender. För deras landsmän och deras kulturer säger att de är bittra fiender. Men de står där i en brödsbrytelsestund och delar nattvarden och talar om Jesu blod. Halleluja. Och prisar den levande frälsare. Det är evangelium, mina vänner. Eller? Halleluja. Så låt det aldrig förledas till någonting annat. Det finns bara en väg till Gud och en frälsare för juder som hedning, palestinier, och svensk eller finsk eller vad du är för någonting, eller norsk. Och det underbara med den tron, det är att den är en frälsande tro och det är en bärande tro. Tack ska ni ha för att ni lyssnar på det. Nu kan jag sätta mig med gott samvete, för nu har jag sagt det viktigaste som jag behöver säga på hela helgen. Eller? Men lad du märke till nu, när vi läste här i första Peter brev om denna tro. Nu kan det låta som en motsägelse, för nu säger Petrus, den tron kommer att prövas. Är det inte så här att allt som har verkligt värde kommer å ena sidan att prövas, och å andra sidan, den kommer att hålla provet? Kan ni se hur värdet stiger i tron nu? Det låter som en motsägelse, den kommer att prövas. Jag kunde säga så, varenda upplevelse du gör på Guds väg, på trons väg, varje välsignelse som möter dig kommer att prövas. Har du mötte du Gud riktigt härligt igår kväll, så kan du vara säker på att du får ett riktigt ordentligt bakslag imorgon. En prövning. Därför att själafienden kommer att försöka få ifrån dig välsignelsen så fort som möjligt. Då ska du veta det, att det som har värde, det håller provet. Det är det han lyfter fram här. Han tar till och med bilden av guld som är förgänglig, men håller provet i eld. I vigselringar brukar det vara 18 karats guld, tror jag. Inte 24, därför att det blir för vekt. Vad är det som avgör karatvärdet i guldet? Jo, det är hur intensiv har processen i elden varit. För elden har bränt bort slagget. Och när guld prövas i eld, då stiger värdet när slagget bränns bort. Det var primärt principen, eller hur? Och då säger Petrus, så är det med levande tro på Jesus. Den kommer att prövas. Men det kommer att stiga i världen. En liten tanke. På vilken sida av eldsugnen tror ni Israels Gud var större för Sadrak, Mesak och Abednego? Före eldsugnen eller efter eldsugnen? Jag tror efter eldsugnen. För de hade upplevt, det gick igenom. Vilken Gud vi har. Israels Gud, var den större före genomgången av Röda havet eller efter? Så vet jag vet så dansar man inte och sjunger lovsångar före Röda havet. Men på andra sidan, då kom syster Miriam i anden och började dansa och sjunga. Och Mose, han fick en härlig lovsång. Är du med? Hörrni, det är faktiskt underbart att få vara troende. Och få ha en levande tro. Och så ser du hur Petrus lyfter fram det. Han säger det som tyvärr ibland är så totalt främmande för moderna kristna, men borde för alla vara en salig verklighet. När han säger, honom älskar ni utan att ni har sett honom, fastän ni ännu inte ser honom tror ni på honom. Ni jublar över honom i obeskrivlig härlig glädje, himmelsk glädje, för ni är på väg vinna målet för er tro, era själars frälsning. Och jag måste ju säga, jag är dess bättre, eller tyvärr, den jag är. Så kom jag till en församling. Det var faktiskt dödstyst i den där församlingen. Inget ont sagt om det, för det kan vara riktigt skönt när det är tyst ibland också. Ibland är det alldeles för mycket prat innan mötena i alla fall, men det är en annan historia. Nåja. Vad elak han kan vara, den där Holmberg, säger du. Ja då, jag kan vara elak. I den där församlingen var det dödstyst. Alla satt krampaktigt och lyssnade, väntade in. När jag kom upp, för det var tyst hela vägen, och jag upprepar mig, det behöver inte vara något ont i att det är tyst. Nej, absolut inte. För Gud kan vara underbart nära i en stilla susning också. Att han sen valde stormvinder på pingstdagen, det får stå på hans konto, men då blåste det ordentligt och var oväder nog. Ja. I den här församlingen var det, när jag kom upp så kom den där, ni vet, det kommer sådana idéer ibland. Och så sa jag, hörni, ni sa jag, berätta för mig, hur gör ni i den här församlingen när ni jublar, sa jag. Och då blev det ännu tystare. Det blev ännu dödstystare. Och så citerade jag Petrus, jublar över honom i obeskrivlig himmelsglädje. Alla satt och tittade. Men ordföranden, han visste på råd. Han började skratta. Han skrattade till och så löstes alltsammans på en enda gång. Ja, det kan man undra. Skulle det vara så fel att Guds folk hade jubelmöten? Brister ut i jubel och spontaniteten tar oss. Eller? Är ni med nu? Och personligen måste jag säga att ibland är det så underbart frigörande när en hel församling bara prisar Gud. Precis som Paulus sa vid ett tillfälle, prisa Jesus, sa han, alla med en mun. Ja, men vad menar du, Paulus? Jo, då han sa också det att någon kunde bedja om de andra kan säga amen till. Allt har sin tid. Men du förstår ju vad Petrus vill lyfta fram när han säger, honom jublar ni över i obeskrivlig glädje. Ja, jag kan ju liksom se att det här sällskapet som har en obeskrivlig himmelsglädje och jublar, de får en väldig attraktionskraft. Eller vad tror ni? Ja. Så vi tackar Jesus och så säger vi, Jesus, rör vi oss och fyll oss. Ja. Men vi tackar Gud för en levande tro, eller hur? Ja. För vi är på väg mot målet för vår tro. Nu måste jag avsluta här, förstår ni, det går inte. Men Petrus har flera ting han lyfter fram som dyrbara. Han säger så här till sist i andra Peter brev, andra Peter brevs första kapitel och fjärde vers. För sammanhangets skull får jag också ta tredje. Till allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni ska av dem, ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gett oss sina dyrbara och mycket stora löften. Räcker det om jag till sist säger, alla de löftena, de är beseglade med Jesu blod. Lägg märke till att Bibeln säger att alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja och får sitt amen i Kristus. Alla. Alla löften. Det är därför som, för att ta ett exempel och avsluta med det. Guds löfte till Abraham. Det var ett underbart löfte. Vet du varför? Därför att löftet till Abraham var knutet vid Kristus Jesus. Vad då, säger du? Jo då. Har du läst om när Abraham får Guds befallning att offra sin son Isak? Du vet, löftessonen. Ni har läst om det. Och när de går upp till Moriaberget. Det är en så djup story, andligt sett, som man får ha största respekt när man läser eller talar om den. Och jag tänker så här, skulle jag inte ha den där bibliska faciten och den här tron på Gud och veta om försoning på Golgata, så skulle jag protestera mot en Gud som begär att någon ska offra sin son. Det låter som rena hedendomen, eller? Och jag har undrat över Abraham också, hur kan du gå med på det? Hebreerbrevet har en antydan till förklaring, för det står där. Abraham tänkte vid sig själv, Gud är mäktig att uppväcka från de döda. Jo, så här var det. Det var ju knutet vid Isak, löften som Gud har gett Abraham. Nu kommer samma Gud och säger, du ska offra honom. Visst är det hisnande naturligtvis, men Abraham står där, tänker då, okej, ska jag offra min son så Gud får uppväcka honom från det där. Men vi skyndar i den berättelsen, och så när stunden är inne och han lyfter kniven för att fullborda offret av sin son, då ropar Herrens ängel: gör honom inget ont, nu förstår jag att du har mig mer kär, säger Herren. Och så kommer detta förunderliga knutet vid Jesus Kristus. För då säger Gud till Abraham: Abraham, därför att du inte undanhöll mig din enda son, så lovar jag, säger Herren, jag ska välsigna dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Du ska bli en till en välsignelse för alla människor. Och så kommer du till Galaterbrevet. Och då säger Paulus: avkomman, för Gud hade sagt till Abraham, genom din avkomling ska alla bli välsignade. Och Paulus säger i Galaterbrevet: den avkomlingen är en tal, det är Kristus Jesus. Genom Jesus Kristus blir hela världen välsignad. Det var löftet till Abraham. Är du med? Fantastiskt. Och nu blir vi Abrahams barn, som jag sa igår, därför att vi tror. Halleluja. Och löftena givna till Abraham, knutna vid Jesus Kristus, Gudasonen, det är mina löften, och de är dyrbara, de är helt underbara. Halleluja. I Jesu namn, amen. Nu tackar jag dig, kära Herre, för denna goda, varma, fina församling. Jag tackar dig för vänner här, både unga och äldre. Jesus, jag prisar dig för nåd och kraft, Herre. Du vet om den här bygden, gode frälsare. Vi tackar dig. Vi skulle vilja profetera om väckelse, och vi skulle vilja kalla andligt sett på avfällningar och människor att komma. Så kära gode frälsare, gör under i de här bygderna. Låt tåre sådd ge glädje skörd. Jag ber dig, frälsare. Låt bönebarnen som säkert finns här också beröras av din mäktiga ande. Och våra syskon här får bärga in en skörd. Jag tackar dig, du ska ge all visdom du kan, Herre, till deras hjärtan att vårda. Tack för andliga mödrar och fäder, Herre, som ska ta hand om barnen som kommer. Jag prisar dig i Jesu underbara namn. Jag tackar Gud för er allesamma. Må Herren välsigna er. Må Gud välsigna er allesamma. Halleluja. I Jesu namn. Amen.